Vi kan resa oss tillsammans, så ska jag läsa Bibeln och så får vi tillsammans lyssna och se på Guds ord. Jag kommer läsa ur två ställen, det ena är första Mosebok kapitel 1, vers 1-3 och sen kommer jag läsa ur Lukas evangeliet kapitel 3, vers 3-6. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom. Och mörker var över djupet och Guds ande svävade över vattnet. Gud sa, var det ljus och det blev ljus. Lukas. Han gick ut i hela området runt jorden, nej, Jordan, och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren. Gör stigarna raka för honom. Varje dal ska fyllas. Alla berg och höjder sänkas. Det krokiga ska rätas. Ojämna vägar ska jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. Att bereda en väg. Ja, precis. Det var det. Jag glömde min lilla knapp. Vill du? Tack, tack. Yes, två olika texter, två olika tider, år emellan. Vi har två olika kontexter. Men vad har de gemensamt? Det handlar om när Gud kommer till oss. När Gud introduceras. Och det är inte så att han på något sätt inte funnits innan när vi läser i första Mosebok. Men det har inte vi. Så för oss introduceras han och vi introduceras till livet. Och i Lukas så du får nog stänga av den här. Den sitter fast bakom klänningen. Så. Hallå, hallå. Hör ni mig? Ja. Vad gott.
Du får inte röra så mycket.
Får jag inte? Åh. Det här går bra. Jag tror det är en bra utmaning för mig så att alla hinner med. Snabb annars nämligen.
Det är jag inte. Skojar. Men i alla fall, två olika texter. Och det är två texter där Gud kommer till oss, där Gud introduceras. Och det är det de har gemensamt. Och jag tänkte, det kommer förhoppningsvis vara kort. Jag kommer prata om de här två texterna. Och in i vilken kontext vår Gud kommer. Och sen kopplar det till kyrkårets text som är verkligen att bana väg för Herren och vad det betyder in i dag. Så i första Mosebok som vi läste precis, just jag ska sätta på den här. Det här är ju sån. Så. Hello. Precis. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet och Guds ande svävade över vattnet och Gud sa var det ljus och det blev ljus. När Gud introduceras är jorden öde och tom. Hur det ser ut vet vi inte exakt och jag kommer inte göra någon jättestor teologisk utläggning. Jag kommer prata om ganska stora teologiska teman och om man vill gå djupare kan man prata med mig på fikat eller ha ett samtal så kanske jag kan förbereda mig extra mycket och så. Men jag kommer röra väldigt lätt vid dem. Men när Gud introduceras är jorden öde och tom. Det går att kanske föreställa sig hur det ser ut. Jag tror att det möjligtvis är mörkt. Det finns inte så mycket liv i och med att det inte på riktigt har skapats ännu. Och det man mest kanske kan gå på är det som sker när anden svävar över vattnet. Och vatten i Bibeln är och symboliserar kaos många, många, många gånger. Skapelseberättelsen finns också i Saltaren där man pratar om att Gud tyglar de här stora havsmakterna, det här stora, stora kaoset. Och därför är det kanske så att lärjungarna, när de får se Jesus gå på vattnet, så säger de, det där är sannoliken Guds son. För att de får se en person verkligen tygla de här stora vattenmakterna, som i liksom judisk tradition är väldigt tydligt kopplat med kaos. Gud gör ordning av kaos. Redan i de första verserna så tar han det här tomma och ur det skapas ljus. Ingenting blir någonting och någonting är ljust. Det är det första som händer när Gud kommer in i historien. Han har funnits, men vi får upptäcka honom. Vi får lära känna honom redan här. Och likadant är det när Messias kommer. När vi får gå in i texten i Lukas. När Messias introduceras så råder politiskt förtryck och andlig torka. Om man läser i verserna innan i Lukas kapitel 3 så radar han upp namn. Han radar upp Tiberius, se om jag säger rätt, Tiberius, ja, som var kejsare. Han radar upp Pilatus och sen kommer Herodes och sen kommer Kajafas som är överste präst. Det säger oss att det är inte bara Israel som bestämmer, utan det finns ett romarrike, det finns en kejsare, det finns en ståthållare som för det första inte är judisk utan han är romersk, Pilatus. Och sen kommer Herodes som är kung och sen kommer Kajafas. Så i litteratur på den tiden så skrev man alltid den viktigaste personen först. Den som bestämmer kommer först i ordningen. Så redan där fattar vi vem som bestämmer. Och överste prästen kommer liksom sist. Hans auktoritet är sist av alla. Israel har haft en väldigt lång politisk historia. Där de redan liksom på 500 före Kristus blir tagna av Babylon. Och sen kommer de tillbaka, men så är det Persien. Och så kommer massa olika stormakter som tar över. Och när vi kommer in och när Jesus kommer in så är det romarriket som bestämmer. Och de får behålla sin religion och de får behålla sitt typ av liv. Men i slutändan så är de ganska förtryckta. Det var ju därför till exempel som, vad är det man säger, de som jobbar med tullindrivarna, exakt. Det var därför de var ganska... inte så omtyckta, för att de var verkligen så här mellanhanden. De lurade sitt egna folk och jobbade hand i hand med romarna. Och lika så med den andliga torkan. Man förstår att det är lite förvirrat när man läser evangelierna. Fariserna är de som verkligen bestämmer. Och det är väldigt lagiskt och kan vara väldigt hård ton. De har ett tempel, men det är inte riktigt samma. Vi kan ju läsa Gamla testamentet hur de återbygger upp det här templet. Men ändå så finns det något som fattas. Guds närvaro fattas dem. Och har fattats dem i 500 år. Och när man läser Bibeln så förstår man att den är ofantligt viktig för deras politiska liv, för deras andliga liv, för bara deras vanliga liv. Att när Guds närvaro är där, då går det bra. Och när den inte är där, går folket förlorat. Och i det här tomrummet så kommer Jesus. I det här tomrummet så kommer Johannes döparen och predikar om att det kommer en efter mig. Det kommer någon som ska ställa allt till rätta. Och bara vi läser den här så förstår vi att det behövs ställas till rätta. I Jesaja 40 som Johannes citerar så står det ju att stigarna ska bli raka för honom. Det krokiga ska rätas och ojämna vägar ska jämnas. Det betyder att förändring behöver ske. Det betyder att utgångspunkten inte är så bra. Så vi möter Gud i skapelsen. Det är öde, det är tomt, det råder kaos. Och Jesus introduceras in i en värld där politiken är skakig och där liksom andligheten är torr och man längtar efter mer. Och fanns olika grupper som kopplade liksom den här befrielsen på olika sätt. Fanns de som ville bli befriade politiskt. Och det ser man i liksom pressen som sätts på Jesus ibland, att, att göra något politiskt, att militärt gå fram. Men han gör det på ett annat sätt. Men det vi märker med de här två texterna är att perfektion är ingen förutsättning för att Gud ska komma. När Gud kommer så kommer inte han in i en värld som redan är perfekt. I en värld som är hel. I en värld som är glad hela tiden. Utan han kommer till kaos. Han kommer till otrygghet. Han kommer till mörker. Och han ska ställa saker till rätta. Det är där Gud kommer. Han möter oss i vår hjälplöshet. Han möter oss i vårat mörker. Och ibland tror vi att vi måste vara perfekta. Att vi måste vara hela för att Gud ska kunna göra något i våra liv. Om jag bara gör så här, då kanske. Om jag bara lyckas, eller om jag gör det här tillräckligt många gånger. Men när Gud kommer så kommer inte han till något färdigt. Han kommer inte till något perfekt, utan han kommer till något trasigt. Han ska göra saker rätt igen. Och när vi läser då dagens text så står det att vi ska bana väg för Herren. Gör stigarna raka för honom. Vi vet då att han kommer inte till något perfekt. Och hur ska vi då bana väg för Gud? När vi lever i en värld som är mörk. När vi lever i en värld som är trasig. För det är ju inte något annorlunda då från nu. Jag tror vi alla liksom ser mörkret som finns. Och ändå kallas vi att bana väg. Gå Sion din konung till mötes. Det är väldigt fina ord. Och det är det vi ska göra. Och hur ser det ut? Och min tanke dras direkt till texten som vi läser första advent. När Jesus rider in på en åsna. Och de liksom breder ut sina mantlar och viftar med liksom sina palmkvistar. Och så ropar de Hosianna, Davids son. Hosianna, Hosianna. Och för mig att bana väg för Gud, att bana väg för Herren, finns i de här orden. Hosianna är ett upphöjande ord där vi tillber vår Gud. Men det är också ett rop på hjälp i ett och samma ord. När vi banar väg för vår Gud, när vi i advent inväntar hans ankomst, vilket jag hoppas vi gör andra tider på året också, så ska vi tillbe vår Gud, men också ropa på hjälp. Och vi har anledning att tillbe. Fast det är mörkt så har Gud, han har gett oss livet. I skapelsen, men också i frälsningen, förevigat det livet och frälst oss. Frälst oss till frihet. Frälst oss till frid och glädje och förlåtelse. Och det är anledning nog att tillbe. Vi har alltid, alltid, alltid anledning att tillbe vår Gud. Att prisa hans namn och upphöja vad han har gjort för oss. Och vad han kommer att göra. Och vi kan alltid, alltid be om hjälp. Ropa på hjälp, ropa på Gud i de mörka stunderna. Och för mig är det att bana väg, att invänta hans ankomst. Att alltid tillbe och stå med upplyfta händer. Och alltid hoppas på honom. Hoppas på den hjälpen han kommer att komma med. Hosianna, Hosianna. Och avslutningsvis, alltså väldigt kort, jag måste bara säga. Väldigt stolt om mig själv. Avslutningsvis advent, som betyder ankomst. Att det inte bara får vara något som är nu eller något som har varit. Vi pratar så mycket om när Jesus kom till jorden, när han föddes, och det är det julen handlar om. Men det finns också något profetiskt i det. Han kommer. Han kommer, han kommer. Och det är inget läskigt, utan det är något underbart. Att Jesus kommer. Och vi kan nog alla, precis som jag sa förut, komma överens om att det är mörka tider och det känns som att nu om något har man verkligen befogenhet att säga det. Ekonomisk kris, det är krig, miljökris, alltså det är så många olika kriser bara. Och jag vet inte hur det är med er, men jag behöver Jesus. Jag behöver Jesus. Och att hoppas på den frälsningen han kommer med. Och tacka honom för den frälsningen han redan gett oss. Mm. Så se inte advent bara som något som har hänt, utan något som kommer att hända. Att det är något otroligt vackert och profetiskt i att förvänta sig Jesu liksom återkomst. Och att veta att det vi hoppas på är ljus i mörkret. Det vi hoppas på är ordning av kaos. Precis som vi läser hur Gud skapar liv i begynnelsen. Hur Jesus frälser oss när han kom till oss för 2000 år sedan. Och hur han kommer ställa allt till rätta ännu en gång. Yes. Så Hosianna, vi prisar dig Gud och vi ber om din hjälp och vi riktar våra ögon mot dig. Vi ska sjunga en psalm tillsammans. Jag tänker att vi ställer oss upp och så ber jag bara en bön.